Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad.
Det är torsdag igen och vad betyder det? Jo, bonusavsnitt av Nemo möter en vän. Alltså ett avsnitt som tidigare har varit bakom betalvägg men som nu blir gratis för alla att lyssna på hos alla poddplattformar. Och veckans bonusavsnitt är med legendaren Leif Mannerström. Ja, han behöver nog ingen närmare presentation. Och mitt ljuvliga samtal med Leif är inspelat i december förra året. Så det är ganska färskt ändå. Och det var mycket trevligt att hänga med denna ikon. Följ gärna den här podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men om ni vill nå mig personligen så är det www.nemohedén.se som gäller. Men jag ska inte babbla mer. Nu kör vi igång. Här är han, Leif Mannerström.
Ja, det finns ju ingen tid att spilla. Vi kör igång Nemo möter en vän med Leif Mannerström. Hej!
Hej på dig!
Hur mår du?
Jag mår alldeles utmärkt.
Ja.
Det är det. Jag är på bättre humör på sommaren och våren när det är ljust. Lite mera dyster när det är mörkt och dant. Jag tycker det är en tråkig årstid.
Mm.
Och framförallt då när januari, februari. Det finns ju liksom ingen mening på något vis. Utan då väntar man bara på att det ska bli ljusare och bli vår. Vi bor ju så fint här ute vid sjön.
Mm.
Och när träden börjar blomma och allting kommer igång, då känner man sig mycket bättre.
Ja, folk brukar beskriva januari, februari, mars som de tyngsta månaderna. Men jag tycker snarare att november är värre, för då är det så lång tid kvar till det härliga.
Ja, men jag håller med dig. Så november, när det börjar mörkna i slutet på oktober och november. Men herregud, det finns många glädjeämnen ändå, klart.
Mm. Och ja, du nämnde det precis, att du bor väldigt härligt. Vi ska ju säga till lyssnarna att vi sitter i ditt fina hus långt ute på vischan, får man säga, för en storstadskille som jag. Vi är utanför Ulricehamn som ligger mittemellan Jönköping och Göteborg. Och jag har blivit välkomnad in i ditt hus. Det tackar vi för.
Du är så välkommen.
Ja. Hur är du med integritet och sånt annars? Är det okej med att jag kommer in här, eller hur känner du med sånt då?
Jag har inga problem med det alls. Jag tycker det är bara trevligt när man får gäster. Både jag och min fru tycker det. Så det passar oss alldeles utmärkt. Nu kommer frun här.
Nu kommer frugan in med kaffe.
Jajamensan.
Och hunden får vara kvar i andra rummet.
Nu är han. Den lilla är här nu.
Väck med koppen då.
Vänska skälla.
Jag hade dricka här. Ska jag hjälpa dig, Leif? Eller går det bra?
Ja, det går bra. Ja.
Det går bra.
Slå den utan så vi inte...
Leif får lite kaffe.
Nej, ta det lugnt.
Ja, nu fick du på...
Ja, nej, det var du som fick, för du slog för hastigt. Låt det bara nu. Tack så mycket.
Det är lite fixande här, för att ja. Leif har en stor hund och jag tog med min lilla hund utan att förvarna om det, så det här är mitt fel. Men vi har nog löst det här med en liten möblering i rummet.
Min hund är ju en dog de Bordeaux.
Mm.
Och eftersom han kommer från det fina vindistriktet så har han naturligtvis namn. Han heter Petrus efter det fina vinhuset Chateau Petrus.
Mm.
Och han väger 73 kilo och han vaktar huset. Så jag råder folk som inte känner honom att hålla det här ifrån.
Din hund väger 73 kilo, min hund väger 3 kilo.
Ja, just det.
Där har vi kontrasterna. Mm. Ja, men du... När jag tänker på dig så tänker jag på en gigant inom svensk matlagning och en livslevande legendar. Och jag tänker att du har haft så fullt upp i hela ditt liv och drivit restauranger och skrivit böcker och gjort tv och så mycket. Och nu är du här. Och nu har du säkert ganska mycket tid över. Är du rastlös här och kan du sakna det gamla livet? Eller hur går tankarna och känslorna kring det?
Ja, alltså restaurangbranschen som är för mig en fantastisk bransch och som har gett mig... allting. Den saknar jag ju. Så jag nästan varje natt så öppnar jag en ny restaurang. Och så får jag stänga den när jag vaknar då. Men då har jag haft en hel del gäster under natten där som har varit och hälsat på. Ja, det har faktiskt tillkommit en del nya rätter också.
Mm.
Och det, och förr i världen så tillkom det även då nya rätter som jag sen förverkligade och gjorde någonting av. De här drömmarna. Ganska fantastiskt egentligen.
Mm.
Men nej, jag älskar ju den här branschen. Alltså, det är för mig, jag är dessutom tredje generation. Farmor var lite festkokerska och hade en liten restaurang i Stockholm. Och pappa var ju väldigt framgångsrik, duktig. Han krögade bland annat på Gondolen i Stockholm som min gode vän Erik Lallerstedt sen gjorde om till en riktigt, riktigt fin restaurang. Så att,
ja, jag var där senast här om veckan med min käresta.
Ja.
Väldigt mysigt på Gondolen.
Ja, vilken utsikt, va?
Vilket
alltså, läget är ju inte klokt.
Ja, det är fantastisk utsikt. Synd att det har förstörts de senaste åren av all ombyggnad där. Men bortsett från ombyggnaden så är det en otrolig utsikt. Men det låter ändå som det finns tillstråk av sorg och lite melankoli över att den tiden är över.
För mig menar du?
Mm.
Jag kan ju säga så här, jag får frågan ibland av folk som tycker, men ska du inte pensionera dig snart? Nej, alltså jag har inte tid. Därför att jag har så många projekt igång. Jag har skrivit 24 kokböcker och jag har nya grejer. Vi ska starta en podd med en väldigt känd person, jag och en person där vi ska prata om hur man ska kunna ge äldre människor bättre mat. För det är någonting som jag har brunnit för många, många år, de senaste 30 åren. När man har sett och man har varit på besök, hur många gånger eländigt det är. Det finns de som gör jättebra jobb också, det vill jag säga. Men när man blir gammal, nästan allting slocknar. Jag menar, jag har så många idéer och det lever jag på naturligtvis. Men tänk om du inte har det. Du kanske ser fram emot någonting på dagen. Eller två gånger. Och det är ju, vad ska vi äta idag? Min fru och jag pratar om det hela tiden. Vad ska vi käka idag? Ja, jag vet precis vad vi ska käka. För det planerar jag i stort sett varje dag. Och gör inte jag det så gör hon det. Men det är viktigt detta. Att sätta sig ner, tända ljusen. Ja, men, och det här sista som jag såg nu. Att man får inte dricka likör till kaffet. Vad är det där för jävla idéer? Varför ska man föda som ett mähä och dö som ett mähä?
För att jag har intervjuat andra människor som har blivit lite äldre. Jag kommer ihåg när jag pratade med Claes Eriksson från Galenskaparna.
Ja, en fin kille. Jag känner mig
väl. Jättefin. Och han pratade lite om att hans kreativitet har dalat lite med åren, med åldern. Hur upplever du den biten?
Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Det är absolut. Alltså min samarbetspartner Christer Svantesson som var en fantastisk gudabenådad kock och bra kompis. Och jag var hans bästa bollplank och han var mitt bästa bollplank. Alltså vi kunde ju sätta oss och börja prata mat och så blev det ett A4. Med idéer och mat och rätter och så vidare och så vidare. Så när vi var med och introducerade det här så kallade franska köket då i Sverige. Det öppnade himlen för kockar liksom på något vis. Står det han stönar?
Nej, så länge han inte skäller så är det okej.
Nej, det gör han inte. Det är bra. Jo, och den kreativiteten tror jag inte att jag har. Det vet jag att jag inte har längre. Utan jag har också andra intressen. Jag hade ju ett intresse här för några år sedan. Då var det golf. Jag tyckte det var väldigt mycket jättekul att spela golf. Jag fick ont i ryggen och ägnade mycket tid åt det. Sen ett tag så var jag väldigt intresserad av jakt. Jag tyckte det var trevligt. Tills jag skadesköt ett jordkid och tröttade på jakt. Mm. Det var ganska så förfärligt.
Mm.
Så det var jag faktiskt slutat med helt och hållet.
Mm. Men när man har en sån enorm karriär bakom sig, går det att plocka ut höjdpunkter och tillfällen där du, ja, men som du minns med extra stor stolthet. Och dessutom vill jag gärna höra om det motsatta. Fiasko, nederlag, saker som du kanske ångrar. Vi kan börja med höjdpunkter och milstolpar. Vad har vi där?
Ja, det är ju de restauranger som jag har drivit. Där, alltså när vi öppnade restaurang Johanna som blev... Och det är klart att det var ju helt fantastiskt. Utanför ingenting egentligen. Med lite sparade pengar och byggde upp detta. Och fick komma till Stockholm. Vara med och se de stora elefanterna. Och själv bli en av dem. Liksom, det var ju liksom fantastiskt.
Mm.
När jag öppnade restaurang Sjömagasinet. Som ingen trodde på. Det var en restaurang som drevs av kommunen som gick back så det skrek om det. Och vi tog hand om det och det blev från 8 miljoner till 65 miljoner i omsättning. Så det blev ju jättegrej. Alla stora rockstjärnor, alla som var någonting strömmade till skulle vara där. Det var ju stort.
Vilka var de största världsstjärnorna som du har fått laga mat till?
YouTube.
Mm.
Rolling Stones.
Mm.
Jag har ju suttit själv privat och ätit med till exempel Mick Jagger och hans två söner. Det var en fantastisk upplevelse. Ja, det var trevligt. Vi satt och pratade så, ungefär som du och jag.
Mm.
Det var, för han ville gå till Sjömagasinet med sina söner och käka, men han ville inte äta ensam. Och då ringde Thomas Johansson, så Emma Tillstör, som jag känner mycket väl. Live Nation frågade, kan du har du käkat en grillad sjötunga, kan du käka det med honom? För att jag har mycket att stå på i. Och då gjorde jag det.
Mm.
Och så satt han och pratade, liksom, det var precis som... I stort sett fick en kille som helst. Jag har träffat mycket sådana människor. Va? Jag har gjort mycket kungamiddagar, jag har gjort kungamiddagar. Jag hade en restaurang i Spanien då. Vi blev så uppskattade där så att vi blev inbjudna till Madrid och göra kungabilar där.
Mm.
Och det var ju roligt.
Mm. Men om vi vänder på steken då och pratar om fiaskon och nederlag. Har du några sådana projekt som du kände att det där borde jag kanske inte ha gjort?
Alltså... Ja, den här frågan har jag aldrig fått. Så jag har väldigt svårt att hitta den. Men... Det är klart att jag har gjort misstag. Absolut har jag gjort det. Men jag kan inte på rak hand säga någonting som jag har gjort det. Alltså, jag vet. Jag är väldigt noga med att undvika. Jag har alltid velat göra bra ifrån mig.
Mm.
Och det tror jag är någonting som man ska tänka på. Jag vet till exempel, jag var ett tag inom SAS-koncernen. Och då hade jag sätet, jag hade en restaurangskola för kockar inom SAS-koncernen. Och det var på Park Avenue i Göteborg.
Mm.
Och då hade jag en god vän där som var direktör, han satt på kontoret för det mesta. Så jag gick in till honom och sa så här, du ska inte sitta här, så jag, för att du är direktör. Det som du gör här, det kan du skaffa en annan att göra. Gå ut och ställ dig i tamburen. Han var alltid snyggt klädd, alltid ordning och reda. Stå där och som direktör, ta emot gästerna, hälsa dem välkomna. Se till att de får hjälp med väskorna, att det händer någonting, att de känner sig välkomna till Park Avenue.
Mm.
Och då gjorde jag det. Och då gjorde han det. Samma år som jag utsedd till Sveriges bästa kock och han till Sveriges bästa hotelldirektör. Då var jag nöjd. Framförallt för honom. Att han fick det erkännandet. Men jag vet att jag låg bakom det, för jag sa till honom. Du ska inte sitta på kontoret. Utan ut och ta emot dina gäster.
Mm.
Väldigt viktigt. Bli ansiktet för Park Avenue. Hälsa i hand. Välkommen. Trevligt att komma hit.
Mm.
Och så vidare. Det där ser man inte på hotellet idag.
Nej.
På samma sätt.
Nej. Nej, det känns som att det har förändrats mycket på många sätt sen din vad ska man säga, storhetstid, får man säga. Och hur tycker du att alltså, vad ska man säga, svensk gastronomi eller vad man ska använda för ord, mår och restaurangerna idag? Vad...
Jag tycker att alltså, utvecklingen, det är bara av med hatten. Alltså. Mm. Svensk restaurangutveckling är enorm. Jag tycker, jag kan säga det som svensk. Sverige är stormakt idag när det gäller laga mat. Titta på hur många bra krogar det finns i storstäderna och även på landet. Det är helt fantastiskt. Tack och lov att man inte behöver delta i den konkurrensen som är nu. För den är stenhård. Mm. Herregud.
Vem är bäst då? Om du ska välja en nu aktiv kock i Sverige. Vem är bäst?
Det vet inte jag. Ni vet inte jag. Så en person som är bra. Som är riktigt bra. Och som har en framtoning och en personlighet. Fredrik Eriksson är ju en person. Väldigt fin, duktig med personal, ordning och reda. När jag ser honom i tv, det är njutning att se honom i tv. För han pratar som folk förstår. Mm. Och han är inte märkvärdig, men han är genomduktig.
Mm. På tal om...
Har du träffat honom?
Nej, jag har inte gjort det. Jag kanske borde ha med honom.
Ja, då skulle du ta med. Mm. Han är en fantastisk person. Han kommer att vara med i mitt kök här. Jag hörde ett rykte om att han har till och med bett om att få vara med här. Mm. Han har hört av sig.
Men Leif, jag vill ju bara ha de mest legendariska ur varje bransch och ur varje skrå. Så att Leif Malmström räcker ju för mig.
Det tycker jag inte. jag tycker inte. Det finns många.
Ja.
Det finns många som är idag sån som jag var en gång.
Mm.
Och det är det här. Jag är tävlingsmänniska. Jag är väldigt glad för smycken. Jag är också, men däremot så är jag väldigt bra på att ta
kritik.
Absolut.
Mm.
För det måste man nämligen vara om man ska lyckas.
Och om man vill bli bäst.
Inte bli bäst, men om man vill bli bra.
Mm.
Jag har aldrig sett mig som bäst. Jag har sett mig som... Jag har vetat att jag är bra. Jag har fått väldigt mycket utmärkelser. Och så vidare. Och det är jag väldigt glad för. Och häromdagen så blev jag extra glad. När det finns en som kan fotografera kungen. Som heter Bruno Ers. Som är en väldigt känd fotograf. För några år sedan så ringde de mig. Han ville fotografera mig. Att jag skulle ingå i statens porträttsamling.
Mm.
Så att jag hänger idag på Nationalmuseet.
Mm.
Med bild. Och det är jag väldigt stolt över.
Men du, på tal om just tv. Det finns ett klipp på dig och Stefan Löfven. På Nyhetsmorgon för många år sedan. När du lagar, jag tror att du lagar Janssons frestelse. Och ni har en liten dialog om det. Och det klippet har ju blivit viralt och har flera miljoner visningar på YouTube och är väldigt, väldigt omtyckt. Kommer du ihåg den situationen?
Absolut.
Aha.
Absolut.
Vad tycker du kring sådana där grejer när folk tycker det är kul när du är med och sånt där?
Ja, nej men alltså...
Förstår du humorn i klippet?
Berätta.
Nej, men ni pratar lite och jag tror att folk tycker det är kul att två gubbar muttra lite och prata lite... På samma språk, men ändå så långt ifrån varann på något sätt också. Det är så här, det finns någon slags hatkärlek er sinsemellan där på något sätt. Det är nästan elektrisk stämning. Det är svårt att sätta ord på, men själva klippet är ju helt... Ja, det är otroligt starkt. Jag vet inte varför, men det är någonting med det som är häftigt. Tycker du om honom? Ni står väl ganska långt ifrån varann? Ideologiskt, eller?
Det är inte så säkert. Det är inte så säkert, utan jag inbillar mig och tror att hans parti står många gånger på den svagaste sidan. Det gör jag också. Men jag är inte säker på att det är så hela tiden. Utan det kanske är mer att säga, man vill göra karriär och då blir man politiker och då... Och då går man in i ett visst parti och så lyckas man och så vidare. Jag har en känsla av att just det partiet kanske många gånger
har gjort
drar till sig vissa av de personerna. Däremot tror jag inte. Jag tror att Stefan Löfven är en genomreko person, en känsla.
Det känns som att du säger med andra ord att Socialdemokraterna idag är inte vad de en gång var, helt enkelt.
Ja, men det är ju inte bara jag som säger det, det säger nästan alla.
Ja, nej men det är exakt.
Det säger nästan alla. Jag menar, mina morföräldrar och många av dem, min mammas syskon var ju socialdemokrater. Men de levde ju så. Så att det blev man automatiskt socialdemokrat. Jag menar, det var ju lantbrukare, det var ju folk som jobbade hårt och så vidare. Grävde diken, gjorde ditt, gjorde datt och så vidare. Absolut. Och då blev det så, naturligtvis.
Men du, Leif, nu ska vi prata lite om Sveriges mästerkock. Går det bra?
Det går
utmärkt. Ja, vad härligt. Ett program som, ja, man får väl säga så här, du var ju ett enormt namn redan före det i branschen, men genomslaget i ett sånt tv-program med miljonpublik, antar jag, öppnade dörren till en bredare publik även för dig.
Absolut.
Hur märkte du av programmets succé?
Ja, det gick ju ganska fort, alltså. För det första så fick vi tre kristaller i rad, ettan, tvåan, trean fick ju kristallen som bästa tv-program. Så att hon hade otroligt mycket tittare, 1,3, 1,4, 1,5 miljoner tittare. Och var väldigt spännande och var väldigt bra i början. Då var ju Per Morberg med också. Och Per Morberg var väldigt bra i det programmet dessutom. Jag var bra, Marcus var bra, vi fick väldigt mycket beröm. Och jag menar, vad du än gick så fick du tjäna, fan vad bra det är och så vidare. På tåget ibland när man satt, kom någon och satt sig och skulle prata om programmet och så vidare. Så att jag tyckte hela den produktionen var väldigt bra. Jag trivdes med det. Men alltså åka varje måndag morgon klockan 6 på morgonen, kom en taxi och hämta mig, skjutsa mig till Skövde och så. Och sen upp till Stockholm, in i sminket och läsa manus. Och sen klockan 18 var vi färdiga ungefär, då skulle jag åka till hotellet. Jag gjorde det i 12 år, men till slut så blev det för mycket. Det blev för tråkigt alltså på slutet, tycker jag.
Vet du varför Per Morberg hoppade av?
Nej, det vet jag inte. Jag är inte säker på att han hoppade av. Jag tror han fick hoppa av. Jag vet inte. Men
var han svår att ha i produktionen, tror du?
Ja, Per Morberg är en härlig kille. Han och jag hade väldigt mycket ihop och hade väldigt trevligt ihop. Men han hade en tendens, han ville ta över. Jag vet en gång han gav på och skrek. Det gjorde han några gånger då. Skulle ta hand om hela programmet och undra vad i helvete det är frågan om. En av Sveriges största skådespelare genom alla tider, så han sa, vad i helvete gör jag här?
Ja.
Och då ropade jag på honom och sa, har du en lillkulle, så jag kommer ställa så vi går igång. Ja, han gav skrattar. Han tycker hur bra. Bra människa, inte sinne.
Jag läste en intervju, jag tror det var med Tommy Myllymäki eller någon av de här nyare jurymedlemmarna. Och då sa personen i fråga, för då kom de in på pengar och då sa de så här, ja, jag har helt okej betalt, men jag har nog inte en tiondel av vad Leif Mannerström hade sista året. För det tydligen snackas om att den lönen du hade sista året var liksom helt enorm. Stämmer det eller?
Vi hade bra betalt. Vi hade absolut bra betalt och det var däremot så, jag hade aldrig några löneförhandlingar. Men jag vet en gång när vi satt och förhandlade på Grand Hotel om det här, då kom P.G. Gyllenhammar förbi och ställde sig bakom min stol och tog mig på axlarna och säger då med sin dialekt då, Vet ni om att detta är Sveriges skickligaste källarmästare? Så gick han vidare. Det var ganska lätt.
Mm. Så han hjälpte dig i förhandlingarna kan man säga?
Jag trodde han visste om det själv. Jag trodde, han visste inte att vad vi pratade om.
Nej.
Men så var han.
Mm. Men
det är väldigt mycket om honom.
Ja.
Det är innan också. Och det förut.
Men jag tänker att när du väl hoppade av mästerkocken så antar jag att de hade en... Ja, att de försökte få det att fortsätta.
Inte så säker. Det var nog så säker. Jag tror att de tyckte att jag hade gjort mitt.
Mm.
Och jag tyckte själv att jag hade gjort mitt. Så jag tror att 12 år sedan hoppade ju Marcus av. Mm. Precis strax efter. Vi var väldigt tajta och det är vi fortfarande tack vare det programmet. Det är en av de killarna som jag tycker är en av de absolut viktigaste i våran bransch.
Kände du Marcus innan programmet?
Nej, det gjorde jag inte. Jag visste vem han var. Jag hade dömt honom för jag satt i juryn i årets kock i många, många år. Och det året han vann, då sa jag till några jurymedlemmar. Den killen där, han kommer att vinna den här tävlingen. Efter det, bara jag såg hans handlag och bara jag såg det han jobbar med och på det sättet han arbetade. Ordning och reda, rent och snyggt. Och så där hur det bara, maten bara växte fram. Imponerande att se.
Mm.
Marcus Odin är en jävel i köket.
Mm.
Det är även mot Tommy Myllymäki. Han vann ju också årets kock. Jag hade också honom som säger det. Såg jag. Man ser det på det. Jag har en förmåga att kunna se det. Mm. Jag har anställt så många duktiga kockar. Och jag har varit med och dragit fram så många duktiga kockar. Och många har sökt sig till mig. Jag har aldrig haft en annons inne på att jag söker folk.
Mm.
Under hela min karriär.
Men jag tänker att när man bedömer amatörkockar i en sån där stor produktion, blir det att man använder andra mått så att säga? Alltså sänker du ribban väldigt mycket mot den mat du är van vid?
Ja, högsta grad. Det skulle aldrig gå annars.
Nej.
Det skulle aldrig gå annars. Alla hade blivit ute. Skulle man gå på den ribban som man var professionellt,
ja,
då hade alla åkt ut i första gången.
Så när ni säger i Sveriges mästerkock och hylla någonting som helt briljant eller genialiskt, ja, så är det snarare kanske något medelmåttigt i er proffsbransch.
Ja, i högsta grad.
Ja.
Herregud. Alltså, det är så, dessutom så har du öronsläckor.
Mm.
Och jag menar, det är inte bara juryn som bestämmer vilka som ska gå vidare, utan det är produktionen, producenten. Det sitter ju en buss som i någon mån också dirigerar lite grann.
Ja, det här är ju superintressant och jag tror att många lyssnare är nyfikna just på det här. Hur stor del har produktionen i vilka som går vidare?
Ja, ganska liten del. Under våran period så var det så.
Mm.
Vi sa ifrån att bara för att en tjej hade snygga flätor och såg bra ut och kunde uttrycka sig. Man kanske inte lagar mat på samma sätt som vi på den nivån vi ville ha det. Då sa jag ifrån. Men däremot så kunde du låta kanske henne eller honom gå vidare ett eller två program till. Absolut.
Mm.
Men alltså, det är så här med tv. Vissa människor går ju fram i tv.
Mm.
Men som det är nu. Att de svär mera än vad de lagar mat. Det hade aldrig gått hem när jag suttit i juryn.
Jag tycker ändå man märker det när man kollar på såna här tävlingsrealities som Sveriges mästerkock eller Idol. Man märker att produktionen har ett finger med i spelet. De vill ha liksom, de vill ha kanske en invandrarkvinna, de vill ha en homosexuell, de vill ha en hårdrockare. De vill liksom ha den här balansen och en från varje värld på något sätt.
Det är mycket i det.
Ja. Och det blir så konstigt på något sätt, tycker jag.
Vi har de här öronsläckorna och då kan hon komma in där och säga vi vill gärna ha med X ett varv till.
Mm.
Hon eller han eller den eller hen, vad det du heter, gör sig bra.
Mm.
Och då kan man liksom, mitt i kritiken, så kan man ju svänga, det vet du själv. Det har du hört, att det säger så, säger så. Men jag måste ändå säga att det smakade ju väldigt bra. Då har man fått en information att låter personen vara med ett gång till. Jag sitter ju själv och tittar på det här. Jag ser inte alla program, men det är en del program och jag känner ju igen mycket av det där. Men de som var, vi som var från början, tycker jag, både i bussen och domare och även de som var
Tävlande.
tävlande, var bättre.
Men dina 12 år i juryn då, det är ju extremt lång tid. Vad sticker ut för dig? Finns det någon tävlande som du håller som den allra bästa?
Hon som vann första gången, Louise Johansson. När hon sökte i Helsingborg, då sa jag till Marcus och Odile, den tjejen som har lagat den torsken, för då var hon en torsk hade gjort. Det var väldigt ovanligt att laga torsk på det viset som hon gjorde. Som jag hade gjort i flera år. Men hon gjorde det så som jag hade gjort i flera år. Att den är precis tagen på sekunden där man ska ta torsken. Så den är färdig, men inte överkokt. Det är jävla konst det där. Då sa jag, då säger jag det till Per och till Marcus. Den där tjejen, ni behöver inte ens gå fram och säga, för hon kommer att vinna rubbet. Det gjorde hon.
Jag trodde du skulle svara. Jag har två namn som jag trodde du skulle svara. Dels han Filip Poon. Han unga asiatkillen.
Han åkte ut, han vann aldrig tävlingen. Han åkte ut som
Kom han tvåa eller trea kanske?
Vad sa du?
Kom han tvåa eller trea
Ja,
kanske?
fyra till och med tror jag.
Ja. Och sen hade jag ett till namn. För det var en asiatisk kvinna som du hade några väldigt fina scener med. Vad hette hon? Vishida Poon.
Ja, hon vann.
Ja.
Vishida Poon, han
Ja.
vann.
Och det är en scen där du nästan gråter när jag tror att hon vinner och du gråter lite. Det är så
Ja, jag blev lite rörd där. Jag tror hon hade lite halmtaskig bakgrund dessutom och det hade hon berättat och så vidare. Så att för henne tyckte jag var väldigt fint att hon fick vinna. Att hon fick vinna det där. Det tycker jag är jättefint. Jag hade en annan. Vi gjorde ju också Sveriges unga mästerkock.
Just det.
Men det var ju ganska så förfärligt.
Varför?
Därför att de blev så ledsna när de åkte ut. Jag vet en gång vi hade en liten tjej där som jag tog till mig att krama om och hon började storgråta. Jag fick krama om henne och trösta henne. Och det där var lite jobbigt tyckte jag. Då hade jag ju mina barnbarn då var ju lite halvvuxna då. Men Marcus barn var ju ganska små va. Så Marcus han slog ner i bord så den här skiten vill inte vara med om det. Så det lades ner. Vi kunde inte ha det. Först åkte en ut varje gång. Och små barn på 9, 10, 11 år ska inte bli exponerade på det viset. Med kameror och så vidare. Hur de gråter, hur de ser ledsna ut, det tyckte vi då. Så då beslöt man att det skulle vara två skulle åka ut samtidigt. Men det blev inte mycket bättre än det med. Eller det heller. Och till slut så la vi det i programmet. För det var en tragedi. Sen hade vi, på min tid hade vi långa resor. Jag menar, vi var i New York, vi var i Tokyo, vi var i Sydafrika. Jag vet inte var vi var, Madeira, överallt. Hade hur kul som helst. Nu gjorde vi inte alls det. Var inte de resurserna alls längre.
Nej. Nej, precis. Det har man ju märkt. Det känns som att budgeten för programmet har gått ner
Ja,
ganska de
absolut.
senaste åren.
Jag tycker också kvaliteten har gjort det, men det är vad jag tycker. Det finns de som säkert tycker att det är mycket bättre än någonsin. Så det är som det är. Ja, vad är det?
Ja, nu ska vi köra en liten lek här som jag kör med alla mina gäster. En lek som heter associationsleken och det går ut på att jag säger ett namn på någonting från ditt liv. Det kan vara ett projekt, det kan vara någon kollega, det kan vara någon företeelse. Och du ska säga till mig vilka tankar och känslor som kommer till dig när du hör ordet. Och du får utveckla länge om du vill, du får gärna utveckla, det är bara mysigt. Första ordet i associationsleken med Leif Mannström är kockarnas kamp.
Det var någonting det. Ja, det var det i Skåne. Leif Mannström åker ut på bearnaisesåsen. Alltså det första år. Hur i helvete skulle man komma ur det?
Det är stor fallhöjd.
Ja, det är stor fallhöjd. Ja. Det var ju de som sa, det är ju för helvete du som har hittat på den här såsen. Och jag menar, nej, det var så här att, ja, alltså den blev ju för tunn, va? Jag fick för mycket vassla i, jag blev för tunn. Och då försökte jag köra och tänka att jag får förklara det här på att det är lite modernare tappning av bearnaisesås här. Det är lite mer luft i så vidare. Men det gick jag inte på, utan det gick åt helvete. Så jag fick gå där och gå grusgången fram, slänga förklätt och se jävligt irriterad ut och så vidare. Så åka hem då.
Skämdes du?
Ja, jag var förbannad på mig själv. Jag menar, hur många bearnaisesåsar har inte jag slagit i mitt liv? Och så åker jag ut på den, och jag vet att han som skulle möta mig den där tävlingen, jätteduktig kock, trevlig kille, han hade ju gett upp innan, för han tänkte att det sa inte mig, där kommer jag inte ha en chans.
Nej, du är ju kallad såskungen till och med.
Ja, till och med det.
Ja.
Och så,
Men bortsett från sortit då, hur var upplevelsen att spela in det programmet?
Ja, det var ganska trevligt. Det var ganska trevligt. Och det som retade mig stort sett mest, det var ju att tävling efter den tävling, det var ju filéfisk.
Mm.
Och det var jävel på. Alltså. Det hade de fått sett på fan. Alltså,
mm.
Alltså sjömagasinet, 1,5 kubikmeter kom in varje dag, och jag stod just i det där. Och styckningen, filén i skötseln av fisken, tog emot allt det här. Det hade de fått sett på fan alltså.
Mm.
Det finns ju kända kockar idag som inte vet vad fram och bak är på en sjötunga. Så att jag menar, det hade de fått någonting att bita i.
Mm.
Och det retade mig att jag inte fick visa upp den biten.
Mm. Nästa ord i...
Den ska vi ha ner sås annars.
Ja, jag förstår. Nästa ord i associationsleken är alkohol.
Ja.
Vad tänker du och känner kring det?
Dricker väldigt lite alkohol, måste jag säga. Det har blivit så att jag har klarat mig. Det är ju ett av de stora hoten i restaurangyrket. Att flaskan tar många, tyvärr. Men det har jag klarat mig ifrån. Jag är väldigt kräsen, så jag dricker bara fina viner. Jag har aldrig köpt bag-in-box, skulle aldrig göra heller. Jag vill ha skruvkorken, eller jag vill ha vinkorken och så vidare. Jag har egna viner på systemet och så man säljer bra av. Och jag dricker bra, dricker bara bra viner, till exempel. Dricker gärna en glas likör om det är något som är väldigt gott. Dricker Vinsanto några kvällar i månaden när jag doppar italiensk skorpa i och så vidare. Tycker jag är trevligt, gott portvin tycker jag jättemycket om, men jag är väldigt begränsad.
Mm.
Och så älskar jag champagne.
När var du skitfull sist?
Det är så länge sedan så det kommer jag inte ihåg.
Kanske med Mick Jagger.
Nej, vi var helt nyktra då. Han drack bara mineralvatten och det gjorde jag med.
Mm. Nej, jag skojar bara.
Ja, det förstår jag. Nej, men jag har sett Mick Jagger på Johanna.
Mm.
När han var full. När han skulle gå på toaletten. När han streetfighter tog honom under armen och bar honom ungefär som en matta under armen. Och skulle hjälpa honom att gå på toaletten, för han kunde inte gå ut själv. Men det var ju Det är 50 år sedan, 40 år sedan.
Mm.
Nästa då, Mannerströms vegetariska köttbullar. Vet du varför jag frågar det?
Nej.
Jag frågar det för att när det lanserades vegetariska såna där snabbmatsrätter från dig så kom det lite kritik, jag vet inte om det nådde dig, men att det kändes onaturligt att du skulle stå bakom något vegetariskt.
Ja, men alltså det, nu jobbar jag ju med Dafgård och jag är väldigt stolt över att jobba med Dafgård. Därför att ett sånt företag som vill så mycket och som jag vet att jag kan vara med och utveckla så mycket som jag kan. Jag håller ju på nu med en förhandling och jag vill ändra på väldigt mycket som är bra att bli ändå bättre. Och vegetariska köttbullar, det var ju någonting som man efterfrågade och då måste man göra det liksom, det är absolut. Och det fanns många, jag får mycket beröm för dem, jag får mycket skit för dem också. Det är inget bra namn. Köttfria köttbullar är inget bra namn. Men är det någon som hör på den här, kom med ett bättre namn. Det kan vi till och med betala för. Alltså, man måste ha ett bättre namn än köttfria köttbullar.
Ja.
Låter inte bra. Det är jag medveten om. Men alla vet vad det betyder.
Ja. Mm. Nej, jag tror kanske kritiken grundades i det. Att namnet kändes lite motsägelsefullt kanske.
Nej. Och sen smaken. Du kan aldrig få vegetariska köttbullar att smaka köttbullar.
Nej.
Varför ska de göra det?
Mm.
Till exempel.
Nästa ord är intervjuer. Hur känner du kring intervjuer?
Ja, hur känner du?
Jag älskar det, eftersom att det är mitt jobb.
Ja, okej.
Okay. Och jag älskar att träffa...
Och det är bra, tycker du?
Ja, tycker du?
Ja, jag tycker det är bra.
Ja, jag med.
Ja, det är bra.
Jag är supernöjd.
Då är det jag tycker. Ja. Därför att det beror på intervjuaren. Har han någonting att komma? Finns det... Är det intressanta frågor så är det lätt att svara på. Jag har inte svårt att svara. Får jag dumma frågor så har jag svårt att svara på dem. Du ställer ju inga dumma frågor.
Nej.
Det här är ju lätt att svara på det här. Och jag är ärlig. Köttfria köttbullar, vad fan är det?
Jag är supernöjd hittills. Det enda som stör mig lite är hundarnas kaos runt omkring oss. Men det får man leva med. Men nästa ord är åldrande.
Alltså det är någonting som jag vet ska komma. Jag säger som en känd skådespelare, så vad heter han som sjunger? Tommy Körberg.
Mm.
Som Tommy Körberg sa, ja, det är för jävligt, sa han. Nu börjar han plocka rejält från våran hylla.
Mm.
Och det känner jag. Jag känner ju många människor som försvinner. Och jag finns kvar. Ja, det är många av våra goda vänner som har gått bort. Och, men man får ju bita ihop och försöka vara med så länge det går. Jag skulle aldrig vilja sitta på ett äldreboende. Jag förstår att de finns. Men att få dålig mat, att inte få dricka i min likör eller ett glas vin när det passar mig. Jag vill leva som jag gör ända in i kaklet. Jag tycker det är förfärligt att man tar bort värdigheten från människor.
Ja, jag håller helt med. Är du rädd för döden?
Nej, det är ju ingen idé. Varför ska jag vara det? Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Det vet man ju inte. Man vet ju inte när den kommer. Jag har ju klarat mig från döden några gånger. Det måste jag säga. Framförallt när jag gjorde min bypassoperation, transplantation i hjärtat då. Så jag fick opererat. Och det var väl en... Den kvällen när jag satt med min läkare som skulle utföra operationen kvällen innan, vi satt och pratade igenom. Och han berättade för mig hur det går till. Och han berättade för mig att
alla klarar inte den här operationen. Jag vill bara så du vet det, att det är så det går till. Men det var, jag hade ju inget val. Jag var inte rädd för döden då heller, för jag tänkte, går det åt helvete så gör det väl. Men det, han sa, nästan alla klarar sig. Och det gjorde jag.
Mm.
Men dagen efter när Lilian kom och hälsade på mig, min hustru kom och hälsade på mig, kände inte igen henne. Då tänkte jag, herregud, vad är detta?
Mm.
Jag visste inte ens vem hon var. Och sa, vem är du? Det är konstigt.
Mm. Ja, du nämner din Lilian här och jag tänker att hon ska vara nästa ord i den här leken här.
Ja.
Lilian, vad betyder hon för dig?
Hon betyder allt. Hon betyder allt. Jag menar, jag är 85 och hon är 81. Och jag menar, i det här stora huset vi bor i här på landet, så hon grejar och hon fixar med blommor och trädgård och alltihopa. Det är, herregud, det är 10 000 kvadratmeter tomt. Ja, hon sköter alltihopa. Jag har ju min rygg som är... Jag mår inte bra åt den. Jag har ont i ryggen. Och jag gör inte så mycket liksom kroppsligt, utan jag jobbar i, med mitt huvud. Jag skriver, jag håller på och gör det, och jag håller på så det här som jag gör nu. Och så vidare. Så att hon betyder allt för mig.
Mm.
Och mina barnbarn, mina barn. Det är ju stora boven. Viktigt för mig.
Mm. Nästa ord är pengar.
Det är bra att ha.
Är du ekonomiskt oberoende?
Ja, tycker jag.
Vad har du tjänat mest pengar på?
Ja, till fastigheter och lite grann. Och så vidare. Jag tjänar ju fortfarande. Jag har ju royaltyavtal som jag tjänar väldigt mycket pengar på.
Mm.
Som jag har skapat, och det är jag nöjd med faktiskt. Det känns ganska skönt.
Mm.
Det måste vara min skräck. Har varit större för att bli fattigpensionär än döden. Det är liksom, det måste vara någonting alldeles förfärligt. Att bli gammal, utsliten, passé. Man är passé, man är inte värd någonting. Och känna det. Och ha dålig ekonomi och så vidare. Fy fan, alltså, det måste vara jobbigt. Därför måste man åtminstone förgylla många gamlas vardag med att de åtminstone får god mat. Att laga god mat, det är det enklaste som finns om man vill. Och har man inte den utbildningen så får man skaffa sig det.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Det kan inte vara så svårt heller. Jag tycker de som är ansvariga, vad de nu tillhör för partier och vilka positioner de är i, det är deras skyldighet att se till att personalen som tar hand om gamla. Om vi tittar på sjukvården. Jag är stor beundrare av den sjukvården vi har. Så som jag har blivit omhändertagen. Fantastiskt. Men det är inte alltid maten så god. Jag får ju brev dagligen. Av människor som skriver till mig. Ringer till mig. Jag har inte ringt någon idag nu, men det kommer. Som har varit inne någonstans och sa, hur ska vi göra? Kan du inte hjälpa oss? Jag ska göra vad så gott jag kan.
Mm.
Och det är väl det som är med ålderdomen, att mycket sånt där kommer. Alltså, åldersförakt. Vill man inte bli pensionerad om man fortfarande är duktig och duktig på jobbet, varför ska man tvångspensioneras för?
Mm.
Och bli jag vet, min pappa som var väldigt duktig, han blev ju tvångspensionerad då, i och med att han jobbade kommunalt. Och jag såg i hans ögon att han såg väldigt ledsen ut. Han fick någon liten sketen guldklocka, vad det var, och sen så blev han pensionär, fick han gå hem. Till vad då? En mörk lägenhet på Söder. Några år efter så dog han.
Mm.
Han hade ingen glädje kvar, för han älskade att jobba. Träffa människor.
Du, vi börjar närma oss slutet på den här trevliga pratstunden, men vi ska köra lite snabbfrågor också som alla mina gäster får. Och den första snabbfrågan gissar jag att du kommer ha en hel del svar på, men som sagt, alla får samma frågor här. Paradrätt.
Men alla är inte kockar som får den frågan, va?
Nej. Alla gäster får den, så många
får alla. Får alla den, ja.
Om jag kommer på middag ikväll, vad bjuder du på?
Ja, alltså, det kommer jag inte bjuda på idag, men alltså den där frågan får jag väldigt ofta. Mm. Det får man som kock. Sådana där frågor får man ju väldigt ofta. Ja, vad ska jag säga?
Torsk kanske?
Ja, torsk är väldigt gott. Alltså riktigt fin torsk, stortorsk är väldigt gott. Fläsk med löksås är väldigt gott.
Mm.
Eller hur?
Mm.
En riktigt god oxsvansragu är väldigt gott. En bœuf bourguignon, vällagad, är gott. Men det gäller att smaksätta det och göra. Jag har ätit på restaurang förfärlig fläsk med löksås. Som är så förbaskat gott. Eller som är så förbaskat lätt att laga.
Mm.
Men som tyvärr man missar.
Mm.
Potatismos är väldigt gott. Eller?
Jag håller helt med.
Om man gör det riktigt.
Mm.
Och jag brukar alltid säga det. Med för lite grädde och smör. Det blir inte bra. Och lite muskot och lite sånt där man ska i. Alltså man måste bry sig när man lagar mat.
Muskot är viktigt.
Ja, det är jävligt gott alltså.
Mm, verkligen. Vad missbrukar du? Har du någon last?
Nej, jag röker inte. Jag röker inte, jag super inte. Jag dricker alkohol, men mycket begränsat. Och jag dricker bara för att jag tycker det är gott. Inte för att berusa mig. Jag kör inte för fort länge, men jag har gjort.
Mm.
Jag har haft några riktiga extrema sportbilar som jag har kört väldigt fort.
Du kanske också har missbrukat jobb genom åren, gissar på.
Jag jobbar för mycket, menar du?
Mm, kanske.
Jag aldrig jobbar för lite.
Nej, men det var det jag menade.
Jag jobbar för mycket. Ja, kanske jag har gjort det.
I perioder.
Det kan jag kanske komma in på. Men det har att göra med min familj. Många gånger i början när jag ville bli något jobbade jag kanske för mycket. Missbrukade familjen.
Mm.
Där kanske vi kan hitta någonting.
Mm.
Jag ångrar inte det, men för att då hade jag inte kommit dit jag är om jag inte hade gjort det. För det är, jag måste liksom väldigt noga med. Jag har en ganska rolig grej som jag är väldigt kräsen, va. Och jag är väldigt, går jag på restaurang, går jag nästan alltid bara på bra restauranger. Och jag kommer in och det händer ingenting. Då blir jag jävligt irriterad. Om jag inte blir, jag lär hela tiden folk. Det första ni gör, vad ni än har i händerna, säg till en gäst, välkommen. Har jag disk i händerna och säger, ett ögonblick så kommer jag ska ta hand om er direkt.
Mm.
Det är väldigt viktigt. Och det har man inte lärt sig på alla restauranger. Och det blir mindre och mindre, tycker jag, på restaurang.
Mm.
Sätter jag mig ner vid ett bord och ingen kommer fram och tar hand om mig direkt, då brukar jag säga hovmästaren, kan jag få lite hjälp här? Ja, vad gäller? Kan jag få ett bord i närheten av en servitör? Mm. Då jävla händer det grejer.
Mm. Vad skulle du göra om du fick en skattad miljon av mig här och nu?
En skattad miljon?
Mm.
Ja.
Det förändrar ingenting för dig, antar jag.
Ja, jag hade lagt det till de andra.
Ja, exakt. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest? Har du någon karaktärsbrist som du är ganska trött på, liksom?
Ja. Alltså jag lider av att jag har ont i ryggen, men det är liksom det är inte mitt fel.
Det är ingen egenskap, eller?
Det är inte en egenskap. Ja, vad är det?
Jag vet inte, vad kan det vara? Att man är snål eller att man är sur?
Nej, snål
eller
jag inte.
Dålig tålamod eller vad som helst.
Mm. Ja, kort tålamod har jag nog. Mm. Kort, lite kort tålamod har jag nog, ja. Mm. Jag vill att det ska hända saker direkt. Mm. Jag vill inte vara avbruten. Om jag börjar prata med någon och man blir avbruten, det jag vill säga hela meningen. Mm. Då är det lättare att då är det lättare för mig att delta i en diskussion.
Mm. Ångesttrigger.
Vad är det?
Ja, vad triggar din ångest? När mår du som sämst?
Jag mår aldrig sämst. Alltså. Jag kan inte säga att jag mår det.
Du är befriad från ångest. Helt.
Ja, jag har nog ingen ångest där. Ge mig ett exempel.
Ja du, vissa människor kan ju ha ångest när de är stressade. Vissa människor kan ju ha ångest när man känner sig otillräcklig eller man kanske har sovit dåligt eller man har ekonomisk ångest eller ja, det är alla möjliga saker.
Hade jag haft dålig ekonomi så hade jag haft en väldigt ekonomisk ångest, ja. Det hade jag haft.
Vad lägger du mest pengar på?
Antagligen mina barnbarn. Mm.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha två svar. Både offentliga bilden och dina privata kompisar.
Ja, mina privata kompisar är inga problem alls.
Vad tänker de när man säger Leif till dem?
Ja, jag tror de tycker om mig. Det tror jag. Så de som är riktiga med mina kompisar tycker om mig. Det tror jag för att jag är generös. Jag har...
Du känns lojal.
Ja, det tror jag. Det är jag. Alltså, jag är lojal. Jag har humor och jag... jag är mycket roligare än vad jag ser ut. Mm.
Och om man stannar någon på gatan och säger Leif Mannerström, vad tror du de tänker?
Ja, det finns många olika åsikter av honom. Men det är en sur jävel. Och det är en duktig jävel. Och han är... Han är bra. Men egentligen ser han inte lite grinig ut. Ja,
du är något på spåren där. Jag tror att det är en kombination av hård, sur men också jävligt älskvärd.
Ja, kan vara. Mm.
Poddens sista fråga lyder. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Du får ge mig ett exempel där.
Ja, jag till exempel förstår inte riktigt sån här elektronisk housemusik som är så populärt nu. Och jag förstår heller inte jag förstår inte surströmming heller.
Jag älskar surströmming.
Jag kunde misstänka det, Leif.
Jag har till och med haft ett eget märke som är eftersökt. Som jag har fått reda på såldes för på 3000 kronor i burken. Mm. Och så vidare. Men... frågan en gång till.
Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om? Finns det någon maträtt som du inte gillar, till exempel?
Jag har aldrig ätit testiklar och kommer aldrig att göra. Jag tar väldigt illa vid mig när folk pratar illa om götkalvdjur, för det tycker jag är en delikatess. Vad ska jag säga mer? Dålig musik. Mm. Tycker jag dåligt om. Jag kan inte säga vad dålig musik är, men jag känner igen den med en gång. Mm. Och jag förstår mig inte på det riktigt. Jag älskar klassisk musik. Det är lugnande. Det är vackert. Man sitter i skogen och kör bil. Och spelar.
Klassisk musik och surströmming. Det är ändå on brand att du skulle tycka om det.
Tycker du det?
Ja, tycker jag. Det var väntat.
Menar du det?
Ja, tycker jag.
Vad roligt.
Du, Leif, vi är i mål. Hur känns det här? Hur känns det här?
Nej, jag tycker det känns hur bra som helst. Vad tycker du?
Jag tycker att det känns hur bra som helst också. Som sagt, det enda minuset var alla gapande hundar, men... Det skänker också en känsla av att lyssnarna verkligen är med i rummet. Så det finns en charm i det också.
Ja, men det är ju... Det är ju så som livet är. Jag har ju den här hunden. Det är fjärde hunden. Mm. Samma sort. Och han har varit med mycket tv och så vidare. Speciellt när han var liten, när han var hanterbar.
Mm.
Nu är han ju inte hanterbar på samma sätt. Mm. Men varje natt, varje kväll jag går och lägger mig, då går han åt sängen och så lägger han huvudet på mitt huvud och ska gå natt.
Mm.
Och varje morgon när jag vaknar så går han upp och så önskar han mig god morgon.
Mm. Ja, det är mysigt med hundar. Du Leif, stort tack för din tid och tack för att jag fick komma hem till dig.
Tack själv att du kunde komma. Det var väldigt trevligt.
Som vi har ska